Då var det tisdag förmiddag i Göteborg. Solen skiner och du skiner, skulle jag nog säga. Vi har inte sett dig, men jag har pratat med dig. Och du sitter här i detta rummet med antikroppar.
Ja, förhoppningsvis.
Det får vi hoppas. Det får vi hoppas. Annars rycker jag med.
Ja, min karantän tar slut idag då. Mm. För det var ju en jävla konstig vecka förra veckan. Det var konstigt först när vi spelade in ett avsnitt i svallvågorna av enorma uppståndelsen kring det här Super League.
Ja, och uppbildade var vi. Eller jag framförallt kanske.
Ja,
vi spelade in.
Ja, så var det nog. Uh-huh. Och sen föll det här ihop då som en pannkaka. Mm. Och vi fick sota för att vi försöker för en gång skulle vara lite aktuella. Fick vi det i arslet kan man väl säga.
Uh-huh.
Så det föll. Och samma dag fick jag då reda på att jag hade covid.
Ja. Uh-huh.
Så var det.
Ja, det var en jävla...
Den kom till slut.
Ja, och för min del så tänkte jag inte så himla mycket på dig när du meddelade mig på kvällen.
Nej, du var ju den som jag absolut hade haft störst risk att smitta då, eftersom vi hade sett då dagen innan.
Ja, du kanske är som mest smittbärande, satt vi och poddade tillsammans. Tänkte jag, nu rycker jag med i detta.
Mm.
Men jag har klarat mig.
Du tycks ha klarat det. Ja.
Än så länge.
Ja, nej, men det var inte kul förstås.
Nej. Har du mått? Det är säkert ändå en hel del lyssnare som undrar. Hur mår man?
Tror du?
Ja, det tror jag faktiskt.
Det har verkligen inte varit någon större fara.
Du har haft tur.
Ja, det får man absolut säga. Man pendlar ju väldigt mycket mellan att tycka synd om sig själv. För att, alltså pigg är man ju inte. Jag var ju sjuk liksom.
Mm.
Men framförallt så sätts det igång en apparat runt om en som gör att det påverkas. Alla i familjen måste ju också...
Ja, då är det inte den apparaten andningshjälp då?
Nej, som tur är. Alla i familjen måste ju också stanna hemma en vecka. Så man ligger ju inte själv med dörren stängd och liksom kan rå om sig själv. Nej. Utan man har massor barn att sköta samtidigt som man är lite risig sådär. Och ingen får gå ut och ingen får inte träffa några kompisar sådär. Och så samtidigt så känner man ibland att då istället att jag ska vara tacksam både för att det här inte har blivit värre och att jag ändå liksom så småningom kunnat gå ut lite i passa på att ta lite luft och sådär.
Mm.
Men ja, det konkreta är väl att jag tappar smak och lukt då. Men det tänker jag också är lite...
En upplevelse.
Ja, men vet, det kanske var bra att jag gjorde det. Ja. Alltså, jag uppskattar ju inte så mycket goda smaker och lukter och tycker inte det är så jobbigt när det luktar illa eller smakar illa. Du hade ju haft värre med det. Det är lite som om Fredrik Ljungberg hade tappat sitt distansskott. Och inte det han levde på.
Nej, det är så gud honom, vet du. Det återkommer vi kanske till lite senare i detta avsnitt. Ja, kanske. Ljungbergs rätt svaga avslutningsfot.
Ja, det får man.
Eller inte avslutningsfot kan jag inte säga, för det är fel.
Ja, foten.
Men skottet.
Ja, nej, det hade han ju faktiskt inte.
Det vi återkommer till det, jag lovar.
Ja, uh-huh. Men nu då så är jag ju betraktad som en fri man. Mm. Även om jag inte kan lukta eller smaka så bra. Och det känns ju jätteskönt att det är lite över nu.
Ja, jag är glad att du är frisk och att du är tillbaka och lyssnarna. Jag måste också vara glad för att jag inte kan lyssna på detta. Om du har legat sänkt nu med ännu värre covid-sjukdom. Men du, jag tänkte också på det. Det var ju ändå, förutom att jag hade lite ångest i tisdags kväll då, för att jag trodde att jag också snart skulle känna av symptom, så var det ju ganska mycket ångest då för att vi hade spelat in den här podden som ju uteslutande avhandlade det här cirkusen kring Super League.
Som... Det är uteslutande. Jag vill minnas att vi nämnde en Jörgen Pettersson-filmning.
En liten alibi-inklämning får man säga att det var. I alla fall så var det lite ångest och vi funderade på, fan, ska vi bara skrota avsnittet och spela in sig nytt här dagen efter? För nu är det helt nya liksom, villkor utifrån den här diskussionen att de har backat och supportarna lyckades påverka så pass mycket opinionen så att ägarna vågade inte eller orkade inte liksom ta den här fighten.
Mm. Det var nog bra att vi inte
gjorde det.
Vi hade inte sagt så smarta grejer om
det. Men det som jag märkte av där sen då kanske från och med tisdag eftermiddag, tisdag kväll, hela onsdagen och så en liten bit in på torsdagen. Det var den här känslan av att jäklar, vi lyckades välta fotbollen. Vi säger då liksom är fotbollssupporterna, de som liksom värnar om det som kanske är det viktiga med fotbollen, att man inte ska ha liksom stängda ligor, att det inte ska vara bara att de rika blir ännu rikare, de fattiga ännu fattiga. Det kändes lite grann som att, och det såg man i sociala medier, så var nu jävlar tar vi oss an fotbollsvärlden, nu Qatar 2022.
Mm.
Kan vi få till en förändring här så är det fan om vi bara enar oss här.
In med röda drickabackarna igen.
Ja. Ja, men du förstår den känslan som det var. Och det var liksom så, det var också, tror jag det var Bamford Leeds som sa också efter matchen att det är otroligt så här att när det handlar om pengar så kan fotbollen göra skillnad. Men när det handlar om rasism och sådär så känns det som att där är det lite grann, vi kör lite gester inför matcherna och så, men det är ingen som riktigt tar det på allvar. Men, och den känslan hade man ju själv, man var lite så ute i eufori, så nu jävlar, nu kan det. För det sa vi ändå i podden när vi spelade in att kanske det positiva med den här Super League-grejen var att hela fotbollsvärlden skulle på något sätt få en chans att göra en omstart. Man skulle kunna börja om. Men det varade ungefär 48 timmar. Och sen så är det Florentino Perez gör klart med Alaba, ett pre-contract där han får väl typ 300 miljoner kronor i bara en sign-on-bonus och sen en monsterlön på det. Och man bara känner att fan, det, bara, det kommer inte hända. Och sen nu så är vi tillbaka i samma hjulspår igen. Det känns som att det var några dygn där vi fick drömma om en bättre framtid. Men sen så kommer vi tillbaka igen till verkligheten. Och sen så får vi bara leva med att det är så här.
Men jag, alltså, jag är inte dugg bättre själv och känner igen. Men den stora massan funkar nog tyvärr så där. Att den har en otrolig kraft i sig. Och åstadkomma saker och engagemang när någonting blir superkonkret. När det är ett reellt hot plötsligt.
Mm.
Men när det inte riktigt är så där att det här är rakt framför en, då tenderar de flesta av oss att man börjar tänka på annat, det uppstår grejer i vardagen eller så, så att man lite tappar liksom initiativet som man hade där. Jag tror det där är en mänsklig grej, det är väl därför varför inte ännu fler av oss gör mycket mer grejer för klimatet hela tiden.
Ah.
Att så här, att otrolig respekt för dem oavsett vilken viktig fråga det är, som klarar av att göra det även när det inte är så där på superagendan.
Ah.
Det kan ju vara så att du blossar upp någonting, nu är det så där. Det kan vara Black Lives Matter eller kvinnomisshandel eller någonting. Och nu jävlar. Och sen så lägger det sig lite och så kommer något annat. Och de flesta av oss tyvärr börjar titta åt andra håll då.
Mm.
Så här. Och det gäller väl här med.
Mm.
Att tyvärr så funkar man så rätt mycket. Jag satt och var så coronagrinig. Och när det där släppte lite så var jag tillbaka igen. Och började så här småkoka över något helt trivialt. I det här fallet så var, jag vill veta vad det var.
Mm.
Jag såg att det var något litet klipp från någon webb-tv från Expressen när som han, det var Noah Bachner och Anel Avdic tror jag. Och så var det bara ett klipp så där. Och så sa Noah Bachner något om Ahmed Hodžić som hade gnällt på konstgräs.
Mm.
Det var väl när de hade spelat borta mot Häcken tror jag. Och då sa Bachner då att Hodžić har liksom förstått vad som är snabbaste vägen in i MFF-supporternas hjärtan.
Mm.
Klaga på konstgräs, det ingår liksom i en starterpack. Och så blev många MFF-are sura på Noah Bachner då.
Mm.
Tycker jag, så här, som att han inte kan tänka själv eller tycka det här utan. Och sen gavs även spelaren själv in och kommenterade. Var på så här, MFF-supportrar likade det och Christiansen var där inne. Så här, Bachner vet nog inte hur det
är.
Tänker jag så här, skärp er. Så här, tror ni att allt är på blodigt allvar? Ah. Kanske han skämtade lite grann. Ah. Ska man kunna göra det? men bara som ett exempel. Så har han tillbaka i sådana låga tankar.
Ah,
som att det spelar. Det var ju bara bra att du hade missat det.
Ah.
Men där satt jag då var liksom coronagrinig. Kunde få något gjort. Istället för att sluta tänka på Qatar och sånt så sitter man och stör sig på MFF-supportrar som tar allting alldeles för bokstavligt. Bara som ett exempel.
Nej, precis. Ja, men det är ju lite grann så. Och därför har man alltid sån respekt. Och just säger jag det, det låter nästan tomt när jag säger det, så man inte menar det. Men man borde ha så himla mycket mer respekt för de som år efter år slåss för om det är rättvisa. Jag tänker så här, du nämnde Black Lives Matter. Det finns ju så många, framförallt då svarta personer i världen, som hela sitt liv gör det här till sitt kall. Att de ska försöka påverka, de ska försöka liksom ge bättre rättvisa och jämlikhet till de svarta i världen. Och sen så blossar då Black Lives Matter upp, som är jättebra för dem. Det är ännu fler som joinar i protester och på torg och sådär. Och så har de en period där, jävla, nu har vi drag, kul. Men jag har jobbat med detta nu i 30 år. Konsekvent, varje dag, varje minut av mitt liv nästan, så tänker jag på det här. Och sen så blossar den upp och sen så dör den ut lite grann för det kommer någonting nytt. Och sen så står de igen, sitter själva på ett kansli och ringer runt och de är bara glada. De kanske kommer 50 stycken till ett torg och så var de 10 000 bara för ett år sedan.
Mm.
Och så är det med den här fotbollsgrejen också. Det finns ju de som kanske håller i facklan hela tiden. Den, liksom, de tillåter inte att den slocknar.
Nej, absolut. Och ibland kan det vara konstigt att de inte är surare eller att de ens har någon respekt för oss som blir lite opportuna då kanske. Ja. Och som kanske visar att vi tycker någonting är fel när det verkligen brinner. Och sen inte verkar bry oss så mycket. Och konstig parallell kanske, men det här med engagemang blir lite omvänt då. Men det är ju att den som är engagerad hela tiden, om man tar en liksom aktiv, engagerad fotbollssupporter till ett svenskt lag som åker på allting och ser allting och bryr sig hela tiden. Det är klart att den måste ju liksom alla ska vara välkomna, men det vore konstigt om den inte ska få känna lite sådär agg eller tveksamhet jämfört mot den som dyker upp och som ser, åh, jag ser här, fan, det verkar gå bra för mitt gamla Djurgården, jag ser här i tidningarna, man kanske skulle gå på en match. Ja. Så det är klart att de måste få känna lite så här att du brinner inte för det här permanent, nej, men, eller hela tiden.
Nej, du kan tänka dig Degerfors-supporten som har åkt på alla bortamatcher under tiden i Superettan och känt att jag sitter själv här på, liksom, i tågkupén alltid när man ska ta sig någonstans i Sverige med min Degerfors-halsduk. Och nu när han sätter sig i tågkupén för att åka på bort, nu får han inte lov att göra det just nu, men om det inte hade varit coronatider så har han suttit i den tågkupén, så sitter det 20 andra tjommarna nu plötsligt som ska åka på bortamatchen. Tänkte, vad händer här nu? Är det bara nu för att vi spelar i Allsvenskan som ni håller på det här, åker med de här sakerna?
Precis, det blir väl en dubbel känsla. Så det är klart att det på ett sätt är härligt att vi blir fler och att vår klubb, det visar på något sätt dels att vi går bra, men vi behöver ju det för att klubben ska må bra. Mm. Men man måste ju också, det måste vara tillåtet att få känna lite så här tveksamhet att säga, jaha ja, nu passar det. Så.
Ja. Ja, i den här känslan att nu välter vi fotbollsvärlden som kanske levde i ett par dygn efter beskedet här i tisdags. Nu kanske det blir så att man börjar prata på riktigt om hur jävla sjukt faktiskt är att EM i sommar ska spelas i Baku, i Azerbaijan.
Ja, det kom ju också besked då i förra veckan med lite EM-orter.
Ja, precis. Nu ska ju inte Sverige spela i Baku. Om det inte är så att Sverige tar sig till en kvartsfinal utifrån hur de presterar, så skulle det kunna bli så, för att Baku ska ju arrangera 3 stycken gruppspelsmatcher och en kvartsfinal.
Jag minns en gång nu, Sverige spelade en bortamatch i Baku, ett kval. Jag tror att det kan ha varit Anders Svensson som satte en frispark och att Sverige vann med 1-0. Mm. Men då minns jag oerhört taskigt från en journalist som inför resan dit frågade Johan Mjällby, kanske var han lagkapten, han var i alla fall med i laget, frågade honom, kan du stava till Azerbaijan? Utskrivet. Och han kunde inte alls det. Han försökte då, A-S-S, är fel. Och så sa de hur det stavas. Ja, det var ju inte en siffra rätt som Mjällby. Det är taskigt.
Ja, den är lurig. Ja. Ja, jag har ju stavat till det ordet några gånger på sistone. Det är så att vi kommer ha ett reportage i kommande nummer som berör lite av det här med att Azerbaijan och Baku står som värdnation för EM i sommar. Jag ska inte avslöja så mycket mer än så. Men då när man läser in sig på Azerbaijan så förstår man att, eller man kan inte riktigt förstå varför är det så att hela världen i princip.
Varför verkar alla så softa med att ska spelas EM?
Ja, och varför är det så många som har problem med Qatar? Det är lite grann så att det är väl bra att man riktar kritik och försöker protestera gentemot att Qatar ska arrangera ett fotbolls-VM. Men det är ju, skulle jag säga, ungefär lika problematiskt att Azerbaijan och Baku får arrangera ett EM. Utifrån att det behöver man inte liksom vara sådär biased för att våga säga. Det är ju en korrupt diktatur, en regim där liksom man konsekvent har fängslat de som varit regimkritiker. Och det sitter journalister i fängelse som har ifrågasatt styrande familjen. Och att det är också ett land som har nyligen legat i krig med armeniska folket och regionen i Nagorno-Karabach. Och när man liksom läser på lite grann så känns det som att varför är det så himla tyst om det här? Och man kan tycka så här att...
Men du besvarar ju din egen fråga där, alltså precis det vi var inne på nyss, att det blir så himla konkret när det kommer ut plötsligt om Qatar. Folk som kanske inte har läst på jättemycket har förstått att det verkar inte vara ett superbra land. Men så kommer det lite siffror. Mm. 6500 har dött när de har byggt arenan. Mm. Det är ju någonting då. Och det finns inget sånt om Baku på samma sätt som så här får den. Utan du säger ju det när jag börjar läsa in mig.
Ja, nej, visst,
det är ju inte tydligt på samma sätt.
Nej, precis.
Jag är inte här för att försvara Baku.
Nej, precis. Samtidigt så det blir så... Om man tar Karl-Erik till exempel då, som ändå har blivit, nu skrev han ett brev, så det? Att de ville påverka, man var tvungen att steppa upp i Qatar ungefär. Det var väl andemeningen av det brevet. Det
är lite språkbruk hade de det. Tack så steppa upp.
Samtidigt så är ju han en toppchef inom UEFA som faktiskt arrangerar EM och som fortsatt ger Baku. När man tilldelar Baku i första läget, då visste man om att det var en diktatur, att det var en regim och att man liksom var korrupt och sådär. Efter det kom det ett krig då mellan då Azerbaijan och Armenien. Det visste man om. Ändå så förändrar inte det. Karl-Erik borde ju på något sätt, om han nu riktar kritik och han väljer att lyssna på opinionen och väljer liksom, okej, detta är viktigt att vi faktiskt slår näven i bordet här och också visar att vi har problem med att VM ska arrangeras. För det är FIFA. Men han sitter i UEFA Och där är det, jag har inte hört honom kommentera det en annan gång.
Man kanske tänker så. Nu har han skrivit brevet till FIFA och så kommer ruset. Nu tar vi Baku. Och har det här. Men efter 48 timmar så kommer det släppa.
Kanske. Kanske.
Nej, jag förstår vad du menar.
Nej, men det är så. När man liksom börjar fundera på det så är det, fan, det är också märkligt. Så kan man i det blanda ihop. Okej, sen har vi Ryssland. Det är också ett jävligt problematiskt land och så. Och jag behöver inte gå hela det här värvet för att veta alla om. Ryssland är mycket mer bekant, att man vet om att det är någonting luddigt på gång. Men det har man liksom fått med sig från att man var liten. Men Azerbaijan är ju lite luriga för att hela den här konflikten, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, den är ju rätt svår förstådd för. Och det rapporteras under kriget så här. Men för UEFA än en gång så har de ett ansvar lite grann, kan jag tycka.
Det spelades någon final i Baku, va, för några år sedan. Var det Arsenal och Chelsea som var där?
Ja, Europa-ligfinalen 2019.
Ja, då vill jag minnas att det var lite röster mot hur
ja,
lämpligt
men det var.
Det var,
ja, det var lite supportrar som vägrade åka och sådär.
Ja, var det inte också att det var dyrt och att de fick väldigt få biljetter och matchen spelades inte alls inför fulla läktare,
nej,
som jag minns det.
Nej, vi minns
det var liksom, ingen ville känslan riktigt liksom låtsas om att finalen faktiskt gick där.
Nej,
lite
nej,
den
precis
känslan var det.
Så. Så.
Ja, vi får väl se om det tar fart då.
Ja, ja, vi får se. Protesterna har uteblivit än så länge. Vi får se. Några veckor på sig om det ska spelas fotboll här i sommar.
Ja.
Så är det. Vi gör det här avsnittet i samarbete med Sportbladet och i Sverige så är vi väldigt fascinerade av utländsk fotboll och stjärnor som finns där. Samtidigt så drog ju faktiskt Europas femte bästa ligagång den 17 april här på hemmaplan i Sverige där några av världens största stjärnor håller till. Detta är något som Sportbladet vill lyfta fram. Därför kan man då se alla matcher från OBOS damasvenskan för 199 kronor i månaden live på Sportbladet Play. Man går in på sportbladetplay.se för att teckna ett abonnemang. Du nämnde förbifarten här om det var off-air att du också hade sett den här dokumentären som finns på SVT Play om Tumba.
Mm, av Jens Lind.
Jag har fortfarande inte sett den. Men man vet att den är bred, att den har nått ut till folk. För jag lyssnade på Alex och Sigges senaste poddavsnitt där Sigge hade i princip hela avsnittet. Han gjorde nästan som vi gjorde med Superligan. Hela avsnittet handlade om Tumba när vi gjorde ett avsnitt om Superligan. Och han pratade ganska fint om den. Så jag blev sugen, jag har fortfarande inte sett den.
Men... Du vet att jag var Tumbas dödsreporter då?
Nej. Berätta.
Ja, jag vet inte hur det gick till, men Tumba var dålig då och hamnade på Danderyds sjukhus. Och av någon anledning så fick jag uppdrag och jag skulle göra den sista, vad som såg ut att kunna bli den sista intervjun med Tumba. Jag vet inte varför, men det var liksom bara ett utlagt sådär att familjen är informerad och de vill göra detta. Så jag åkte till Danderyds sjukhus då, så visade det sig att Sven Tumba var för dålig då för att kunna genomföra en intervju. Så jag pratade med Mona då, hans fru som nu är änka och som är med mycket i den här dokumentären. Och Lill-Babs hängde i väntrummet. Mm. De var ju kompisar och hade en liten romans till och med. Och jag slogs av att det var en helt annan, för man skulle ju kunna säga att den var ganska påträngande. Här ligger han för döden och så kom man från kvällstidning. Men jag märkte att de kom från en tid där de liksom levde i symbios med kvällstidningar lite på ett annat sätt. De verkade bara tycka att det nästan var att man brydde sig så där. Hade inga problem att prata. Men så klarade Tumba några dagar till, några dagar längre än vad man hade trott. Det blev något sån här klassisk löp om att Tumba lurade döden, du vet. Men sen fick jag då också kontakt med familjen för att hela tiden, dag för dag, kolla hur mår Sven, är han, liksom, är han vid liv? Och så ringde det en natt, plötsligt var en av hans söner som ringde och berättade att nu har pappa gått bort. Mm. Så fick jag ringa och larma desken då som snabbt fick köra ut det. Men i samband med det så fick jag också läsa in mig på honom. För han var ju en sån som liksom min pappa har pratat mycket om. Mm. Och kunde sitta väldigt länge i Expressens arkiv från både hans karriär men även allt knasigt och märkligt han gjorde efter. Mm. Och först då jag förstod hur otroligt känd han var faktiskt. Mm. Så. Mm. Så jag har en lite speciell relation.
Ja.
Märkligt var det.
Ja, men grejen är nu när många har pratat och skrivit om Tumba, han har blivit aktuell här igen, så slog det mig när jag faktiskt lyssnade på Alex och Sigges podcast att jag hade inte i ett quiz, och någon hade frågat mig, vad hette Tumba egentligen? Du sa att han hette Sven här nu.
Ja, Sven Johansson, han bytte ju till Tumba till och med. Så han blev ju Sven Tumba på riktigt.
Ja, det var så till och med. Och då tänkte jag på det att, fan, det är inte många idrottare som har ett namn. Alltså, nu Tumba, det får man säga, det är ett smeknamn sen som han då annekterar i princip.
Mm, och gjorde det till sitt riktiga namn.
Ja, precis. Och sen så kan man säga liksom att Zlatan är ju Zlatan. Liksom. Det är inga konstigheter. Så. Men det är inte många idrottare. Och det fan tar man inte många svenskar som bara har ett förnamn som alla vet. Säger man Johan så vet alla att det är Johan Eriksson till exempel.
Ja, du menar om man till exempel kanske är sitt förnamn eventuellt på en löpsedel då?
Ja.
Det finns ju artister, men det kanske är kopplat då till att det nästan är deras artistnamn, ja, också, som Carola eller ja, Darin. Eller,
ja, precis. Eller det är så. Ju så de heter liksom, sina artistnamn. Så att det är inte så konstigt att det bara blir så. Men så finns det en. Jag tror att det bara finns en enda ny aktiv i Sverige som bara har sitt förnamn. Det må hända att det är lite av ett smeknamn, men det är Janne. Janne säger man Andersson. Janne så är det Janne Andersson. För alla, mer eller mindre. Man behöver inte vara intresserad av fotboll. Säger man Janne så är det Janne Andersson. Om man pratar om den där som var på tv, Janne. Mm.
Och det är inte så här att man behöver göra citattecken runt. Alltså Jan Janne Andersson.
Nej, det var att jag såg bara häromdagen här.
Det är också någonting när liksom smeknamnet blir ett namn. När man då inte behöver sätta det inom snuffar, så att säga. Så att, för det ser bara löjligt ut om man skulle konsekvent vara. För så skulle man ju göra på till exempel Nabbe, Baui eller något sånt där. Ja. Om man skulle skriva in text. Och, jag vill kalla honom för
smeknamn.
Turbo, ja, inom citattecken. Så. Men Janne skulle se jättekonstigt ut. Och, han är Janne.
Ja, ja. Verkligen så.
Och jag kan ge dig rätt där då, för jag såg en puff.
Ja, det var den jag tänkte nämna. Ja,
ja, du kanske såg den också. Ja. Att Simon Bank hade varit och träffat honom.
Ja, precis.
Någon slags bankmöter. Ja. Han skriver ju mest krönikor. Men här hade han ju då... Han har inte bara träffat honom, men man har träffat mer.
Janne och Wettergren.
Det var så det stod. Och det var något roligt med det. Ja. Bank möter Janne och Wettergren.
Man kan säga att Peter har ju inte gått och blivit ett household name på så sätt att man bara säger Peter så vet man att nu är det Wettergren.
Nej, men jag vet inte, av någon anledning så gjorde du mig på så gott humör. Ja. Med den duon Janne och Wettergren.
Ja.
Det låter ju lite som två småstadsfifflare. Ja. Som så här, Janne och Wettergren ute igen.
Ja, nej, men du vet, all respekt till Janne. Att Janne har gjort bra saker med landslaget och så. Men det finns ju faktiskt svenska idrottare som har varit på helt annan nivå. Alltså de som varit bäst i världen. Så. Men Björn Borg. Man säger inte bara Björn. Ingen som säger det bara för att det, liksom, det räcker att man säger Björn.
Mm, och man säger nog Björn Borg. Eller ja. Till och med Borg.
Ja, och hela det här Vinterstudion-gänget. Om man säger du bara Charlotte. Det kan vara många andra än Kalla.
Ja, framförallt jag tycker gränsen ska vara just så här att det skulle vara på en löpsedel.
Ja.
För det är klart att de kan sitta och prata om Charlotte. Ja. När alla i sin kontext vet alla vem de menar.
Ja,
i Vinterstudion. Eller Stina, som är Stina Nilsson.
Ja.
Men man kan inte skriva ut bara Charlotte, utan skriver man Kalla.
Nej, precis. Och menar, i politikens värld också, så menar, du kan inte bara skriva Jimmy. Om du inte vet att det är en politisk kontext. Mm. Då fattar alla att det är Jimmy Åkesson till exempel. Eller bara Stefan.
Nej, de är Löfven och Åkesson på en löpsedel.
Ja, precis, så är det ju. Och menar, tillbaka till idrotten, menar, Foppa, det är ingen som bara jobbar med Peter.
Nej.
Med honom till exempel. Och Zlatan är då ett undantag.
Mm.
Så sett. Och menar,
men han hade ju också, alltså dels, Janne får ju ursäkta, men Zlatan blev ju ganska mycket större som namn.
Mm.
Plus att hans namn då i den här sammanhanget var unikt.
Ja,
det fanns ingen annan, vem kan de syfta på?
Nej.
Men Janne, är det vanligt, det är det generiska lite, nu nästan sådär, det låter ju som en division 3-tränare.
Ja, men i hans generation så är det, måste det kanske vara det vanligaste namnet också.
Janne.
Det finns så många Janne där ute.
Janne och Wettergren.
Ingen kommer. Jag tänkte på det och nu om Jens Lind gör en dokumentär då, om 20 år.
Det måste han göra. Janne.
Bara Janne.
Ja, vem var han?
Vem var han? Uppväxtande. Ja, i Halland då. Alltid korvintresset. Alltså. Det är hans nästan största legacy. Det spelar ingen roll om han går till kvartsfinal i Baku och vinner där mot England eller Tyskland och kommer till semifinal i sommar. Det är ju större egentligen att han har blivit Janne, bara Janne, utan någonting mer.
Ja.
Det är ju otroligt.
Nej, för andra Janne har det ju funnits, men man behöver ju ofta lägga till någonting. SAS-Janne, som Janne Karlsson.
Ja, Janne Schaffer, det är det alltid.
Ja, då ser man hela namnet.
Ja, visst. Ja. Janne Gunnarsson.
Det fanns också vissa, det är märkligt med fotbollsspelarnamn. Vissa säger, vanligaste är att man säger efternamnet. Mm. Men vissa måste man säga hela. Lars Krogersson. Även kommentatorer säger alltid hela hans namn.
Ja, just det.
Det är ändå ett ganska långt namn. Ja. Men det kunde vara då när Norrköping stod och rullade. Dagerstål, Lars Krogersson.
Ja.
Man sa det hela.
Ja, precis. Anders Svensson, var tvungen att säga Anders Svensson. Så han bara Svensson, så gick inte riktigt.
Ja, i Borås kunde man ju däremot, där fanns ju något så här med våran Anders.
Jo.
Och som kanske våran Torbjörn, ja, Torbjörn Nilsson.
Ja.
Men återigen, man skriver inte bara Torbjörn.
Nej, och sen så visst, man kan säga så, Henke. Mm. Henke hade ju någonting, Henke Larsson.
Den har väl någonting.
Ja, men ändå, idag, säger du bara Henke idag, så kan det vara din kollega som är Henke.
Ja.
Står du?
Ja,
det
ja,
är så på alla, visst alla som heter Jan får väl smeknamnet Janne, alla som heter Henrik får smeknamnet Henke.
Förde inte du för några år sedan ett litet enmanskrig som du sen fick kapitulera i när du ville få det till att det skulle stå Henrik?
Ja, precis.
Men det gav du
upp. Jag för mig någon gång under våra samtal som vi ändå har, ja, Henrik, att han faktiskt sa det någon gång till mig, och jag för mig också att jag hade fått lite vatten på min kvarn, så att han hade sagt det någon gång tidigare att han föredrog att man inte kallar honom för Henke, utan det var liksom sportjournalisternas påfund.
Ja, men sen så fick du ändå ju upp för att det blev för mycket. Ja, det var för sen fight att ta.
Ja, lite så. Nej, men det har någonting. Jag ber faktiskt alla som lyssnar här, kom gärna med förslag på svenska celebriteter som då inte är artister. Som använder det som Carola eller Darin till exempel.
Mm. Det lilla fula här är ju att även om man inte tänker på det, det är ju trots allt ett smeknamn.
Jo.
Och sådana kommer ju folk kunna ge mig exempel som helst. Foppa men, skulle du kunna stå på en löpsedel.
Men på påhittighetsskalan
är den låg.
Så är det så lågt det kan vara, ja. Från Jan till Janne.
Ja, det, absolut.
Jag ber faktiskt er att det talas som utmaning. Kom in med det, antingen i sociala medier eller via mail. Har vi några som är bara så himla enkelt. Och då får man tänka sig att man ska kunna säga det till sin väldigt fotbollsointresserade mamma eller pappa också. Att de fattar, men det är ju Jan Andersson, det är förbundskaptenen. Det vet man ändå. Det måste ändå vara lite i det kriteriet. Igår kväll här, så måndag kväll, så satt jag och tittade med ett öga i alla fall, ibland två, på matchen mellan IFK Göteborg och Degerfors. Där Degerfors tar sin första tre poäng för säsongen. De har ju 3-0 och sen så blev det 3-2. Har man inga sympatier för något av laget, så kände jag ändå det var något väldigt fint i den intervjun som Discovery gjorde efteråt med en av de två tränarna. Holmberg var det. Det kändes lite grann som att han för första gången stod i en studio där han kände att nu är det lite mer människor som tittar på det här än vad jag kanske var med från Superettan-tiden och så. Då var det bara några tusen kanske som tittade på efter intervjuerna. Han stod i en liten studio med Tommy Åstrund. Och han var så himla, det var inte den här typiska eftermatchen-intervjuer med en tränare där de försöker direkt liksom framstå kanske som att de har haft en masterplan. Och att de har lite utmanövrerat sin motståndare och de börjar komma direkt in på att prata om taktiska termer och lite så, eller klyschorna och sådär. Utan han var helt sådär, han var bara så himla glad för att de hade vunnit. De har haft en tuff start, två matcher utan att ha gjort ett mål, två raka förluster.
Mm.
Och så kommer de till Ullevi och möter IFK Göteborg och vinner med 3-2. Det var liksom någon fin känsla i den intervjun. Det var inte så att den stack ut på något sätt, utan det var bara känslan i hur han mådde där och då.
Mm. Man kanske ska bära med då i kontexten med vad han själv har gått igenom med sin sjukdom. Och så.
Självklart.
Att kunna stå där efter en
trea lite extra. Han var så glad för sina grabbar. Han kände att detta kommer att betyda så mycket.
Liksom, ja, men han behövde inte stå och låta smart.
Nej, det fanns inga krav på honom. Han kanske kände det själv att nu ska jag liksom bara vara mig själv här.
Mm.
Och han lyckades verkligen med det, för det gick igenom rutan på det sättet.
Ja. Har du något annat att säga om matchen?
Jag får väl säga,
det var lätt att göra sig lustig över Hamsiks debut från start. Då,
ja, det var också så att vissa andra rivaliserande supportrar gjorde sig lustiga också över faktumet att han gick ut i, säger att det var 58:e minuten, byts in, ersätts då av Jakob.
Mm. Som gjorde mål direkt.
En minut efter gör han mål. Så. Men jag vet inte, Hamsik, man säger väl i perioden, jag vill inte ens prata om det, för jag gör det så, det är så tråkigt. Men det man kan säga var att med tanke på att Blåvitt gjorde en så pass svag första halvlek, ligger under med 2-0 och sen så blir det 3-0 väldigt nära efter halvtidspausen, tänker man hur matchen körd, men de lyckas ändå få in 1-3 och 2-3, och den sista kvarten där, det är ju en slutforcering. Och jag tror till och med att Degerfors, och det var Bertilsson som sa det kanske, att det är få lag som är så tunga att möta när IFK stämmer sig för att vara så tunga. Mm. De kan ändå kasta in Värmdom som de gjorde. De har Sigtorsson. Det är två tunga pjäser att möta. De skickar in bollar i straffområdet, de studsar runt där, de vinner andra bollar och sådär. Att också att Degerfors klarade att reda ut den stormen, det tror jag ger dem rätt mycket liksom självförtroende. Bara det, det var en mäktig slutförsäkring utan att de riktigt gick hela vägen in i mål, Blåvitt med den. De fick ju inte någon poäng. Men det var mäktigt. Men det jag tänkte bolla in det på, det är faktiskt att Sven-Göran. Nej,
han är Svennis.
Alltid Svennis.
Ja, är han Sven-Göran så är han Sven-Göran Eriksson.
Ja, det är han faktiskt. Ja. Han var ju gäst i studion.
Men i England var han väl Sven däremot?
Ja, det var han nog.
Det Sven.
Det var det. Han var ju gäst och det var väl också med anledning att det var Degerfors och det var IFK Göteborg som spelade. Och jag måste säga det att än en gång så blev han lite av en gåta för mig. En älskvärd gåta.
Vem var han?
Vem var han? Precis. För att det är som så att...
Han passar ju bättre på ett sätt än Janne för Jens Lind att göra en om just med det inslaget. Att det här är lite uttjatat, men ofta är det ju att de ska framställa som en gåta. Mm. Så många bilder, så många stunder. Ja. Ändå kände man honom inte riktigt. Så. Ja. Han passar ju faktiskt bra där eftersom han faktiskt... Ja, du kanske just ville komma in på det.
Ja, men
varför han är en gåta?
Ja, men å ena sidan så var han lite den här... Ska man säga, han kom från liksom... Från glesbygden, från landsbygden och kastas in i Blåvitt och blir framgångsrik där. Och sen så har han ju en superkarriär. Han blir också liksom så här sinnebilden för liksom någon typ av fotbolls... Lite vagabond så på
något
sätt.
Han luktar både parfym och laggord.
Ja, men ja, precis. Men mer och mer parfym under några år får
ja,
man säga.
Ja,
liksom, figursydda kostymer och han rörde sig liksom i eleganta miljöer. Och han var intresserad av vin och lyssnade på opera.
Kvinnor.
Och kvinnoaffärerna hit och dit. Och han hade liksom fina våningar i Rom och i London och reste. Han liksom var en bres människa som hade liksom... Han kunde komma till en stad och så inom loppet av 20 minuter kunde han sitta med någon prominent kändis på en restaurang. Han hade ju den auran runt sig i väldigt många år.
Mm.
Och i det, superframgångsrikt.
Men på något sätt en fot kvar i någon värmländsk mylla. Sådär.
Ja, precis. Ja,
dels lite med dialekten som aldrig släppte, men också att man faktiskt hade lätt att se honom stå och ta en korv på sommaren och se när Torsby spelar.
Absolut. Mm. Och det är väl den, liksom, den kontrasten mellan det superframgångsrika och det världsvana och den här korvgubben i, liksom, i lite ful keps så, som står på någon vall och tittar på fotboll, att han älskar fotboll. Den var ju alltid lite fascinerande under hans prime så på något sätt. Men nu i efterhand, alltid när man hör honom, man blir påminn om det igen nu för att efter matchen och i halvtidspausen så försöker ju Tommy Åslund som leder studiosnacket där på Ullevi försöker liksom ställa rätt sådär nördiga fotbollsfrågor till Svennis. Sådär. Efter matchen så var det okej, när man är ett lag som Degerfors man blir otroligt tillbakapressade av ett lag, hur ska man hantera det? Ska man gå upp och våga ta lite mer chans för att man inte ska bli... Vet Svennis svar, som de alltid är tycker jag när han pratar fotboll.
Mm.
Jag tänkte också på det när jag lyssnade på den podden som Sveriges Radio matchen när Svennis var gäst för ett par veckor sedan.
Ja, det, den matchen var då när England krossade Tyskland i inledningen av hans förbundskapstider.
När han ger sig in på att prata om liksom det fotbollsmässiga, det är väldigt platt.
Mm.
Och man känner alltid så att hur kunde han vara så framgångsrik? För någonstans så har man ju förstått också att hans största styrka måste ha varit att han var väldigt bra på det här man management. Att han liksom kunde ta stjärnorna, han kunde ta Beckham, man pratar ju ofta om liksom Beckham, han var ju superstor då, liksom världens största kanske fotbollsstjärna. Ändå så hade de så himla fin relation och sådär, men Beckham hade ju uppenbarligen respekt för Svennis på något sätt.
Ja, det har även många vittnat om från Benfica och Sampdoria och Lazio.
Ja,
och
så
har
man, pratat om att Tord Grip kanske var den liksom fotbollshjärnan i bakgrunden som stod för det. Och så Svennis var den som höll ihop gruppen och världsstjärnorna och kunde hantera pressen och sådär. Och hantera stjärnorna på något sätt. Men någonstans så har man inte riktigt, jag har inte kunnat lägga det pusslet och fått ihop det riktigt. Fan, räcker det?
Nej,
är han vassare fast han är bara värdelös i de här situationerna där han pratar fotboll i en tv-studio eller i en radiopodd eller vad som helst? Är han? Han måste ju vara lite kunnigare
än vad det framstår,
som. För ja. det är en jäkla gåta för mig.
Ja, för så har det ju även varit, det var ju länge sedan, men när han var expert på 90-talet var väl det både EM 92 och VM 94. De, när man hör honom och hans gamla kommentarer, så gör man ju också det lite med ett leende, för att han förklarar ju inte på djupet vad det är som händer, utan han säger att något är mycket bra eller att någon gör bort sig. Så det vi alla kan se. Ja. Så där har man ju inte heller fått några nycklar. Mm. Och man skulle ju kunna säga, om vi undantar tiden med engelska landslaget som var ju rätt lång, om den var väl ingen succé, den var väl ingen tokflopp heller, men kanske lite mer, tycker jag, ett misslyckande med tanke på vilket material han
faktiskt hade. Små marginaler.
Ja, det sa han ju flera gånger. Ja.
Men det var det också.
Ja, det var det, absolut.
Portugal, straffar.
Många straffar. Ja. Men det är ganska länge sedan då, om man tar hans riktigt framgångsrika klubblagstid. Också kanske då med undantaget lite i början på Manchester City. Mm. Men om jag tänker med först i Benfica och sen framförallt i Serie A då. Mm. Kan man ena sidan säga, det är ganska länge sedan. Det kanske är lite före ändå. Man behövde vara så där på djupet kunnig. Samtidigt var han ju framgångsrik i den mest taktiska ligan.
Ja.
Serie A, som verkligen hade ryktet om sig.
Under en tid där Serie A var också bäst i världen.
Ja, absolut. Mm. Fortfarande, ja, det kunde man nog säga. Ja. Och att skulle man vara där, då måste man vara någon slags mastermind. Mm. Och det är det man har aldrig hört honom prata om. Nej. Det riktigt. Vad man inte fått ihop, han kan, det måste ju finnas mer här.
Ja, så är det ju. Jag vill ju tro att det är så, för annars blir man helt galen. Ju.
Ja, samtidigt så har jag ibland trott att, alltså, ju högre upp man kommer, oavsett om det är Italien eller England, men ju bättre spelarna är, ju mer drivna de är och ju mer kunniga de är och ju bättre de är på att utföra saker, desto mindre viktigt blir det. Det kanske ändå är viktigare att man kan, eller man kanske kan få ut ännu mer effekt av att vara en grym taktisk tränare på typ superettanivå på ett sätt. För där skulle skillnaden jämfört mot de andra lagen märkas mer. Att spelarna redan möjligtvis är så pass duktiga. Jag tror också att det måste finnas mer än det Svennis har visat oss. Mm. För nu pratar han ju mycket. Ett tag var han ju rätt svår att få tag på. Nu har han väl en podd, och det känns inte speciellt att han är i Discovery Studio.
Nej, absolut.
Det känns bara, man blir lite varm på något sätt.
Absolut. Bara att se honom. Absolut. Och det, men detta är ingen...
Jag vill, och så skrattar man lite när han säger att det här är positivt för Degerfors men negativt för IFK Göteborg.
Ja, men det är också så. Efter matchen så tror jag en gång Tommy Åström ställer någon typ av fråga till Svenny, så att det hade nog varit precis en intervju med Roland Nilsson. Han var inte på något sätt pressad eller sådär, utan han sa att detta är för dåligt av oss. Sen bollar då Tommy över frågan till Svenny. Hur tänker man som tränare i sådana här situationer?
Ja, det är ju inte kul.
Hur ska man kommunicera när man liksom får en mikrofon upptryckt i ansiktet? Ska man liksom såga sina spelare? Ska man alltid skydda dem? Så här. Ja, men det är svårt här. Du vet, Degerfors får ju en bra start på matchen. Det är tufft för dem sen att komma in i det i Göteborg. Och så. Det är den nivån liksom. Mm. Han kanske inte är bra i de situationerna han får frågor och han ska liksom leverera ett svar direkt. Han kanske är bättre när han får liksom grunda en matchplan inför lördagens match.
Nej, man ska ju komma ihåg också, om man tar hans tidiga karriär, alltså efter Degerfors när han kom till IFK Göteborg, den har ju ofta lyft fram som att han var väldigt intresserad av ny taktik och väldigt engelsk inspirerad då, med press och understöd, att de skulle spela väldigt mycket så i IFK Göteborg, att då pratade man väl honom verkligen som en, han var ju ung också, som någonting nytt och inte var liksom mossigt att spela som man hade gjort tidigare. Men det intressanta här är väl när han var uppe på yttersta klubblagsnivå, att man då inte riktigt hörde honom. Samtidigt har ju en del tränare, alltså de blir ju lite stämplade att de är på ett visst sätt. Liksom, jag tar ju alltid Tommy Söderberg som exempel, att där framstår det ju som att han liksom knappt kunde någon fotboll ibland. Mm. Att han bara var världens bästa ledare som alla liksom ville krama och som kunde få folk att slappna av för att han kunde börja prata om något helt annat när det snart var match och så. Men det går ju heller inte där att tänka sig, det är inte bara landslaget, han har ändå fört AIK till ett SM-guld över en hel serie. Det gör man ju inte om man liksom knappt vet någonting om fotboll. Men han har kanske inte riktigt heller velat visa det.
Nej, jag tror att han var liksom självvalt.
Och efter ett tag så nästan köper man den där stämpeln att såhär, men då är jag väl farsan Baloo. Här då bara liksom så. Men det är klart att det inte är så. Och omvänt, liksom, om, jag vet inte, Bielsa, där vill man ju liksom få, och det hjälper ju vi journalister till med, att tänka så här att där gillar man att säga en bra anekdot eller en klenod om Bielsa är väl att han la sina enda 2 veckor ledigt, då såg han 99 matcher som redan har spelats om igen för att kanske hitta något mer detalj i. Men, och så vill man då framställa att däremot så hans sociala skill, de är nog, men så svartvitt är det ju inte riktigt heller. Det är klart att han kan verka så, men man kan inte lyckas om man inte har lite av någonting i alla fall, tror jag. Sådär. Men vi är ju ganska duktiga själva. Man upplever, så har man ju inte riktigt gjort med Svennis. Man har inte försökt göra honom till någon Tommy Söderberg-typ.
Nej, absolut inte.
Det var väl liksom att man kände med honom lite mänsklig, att han rörde sig i de finaste salongerna, omskriven av tabloiderna och skandaler där. Mm. Och att han liksom, du sa, han kunde på ett sätt ta för sig av den stora världen. Mm. Men samtidigt så kunde han också, han blev lite blåst. Ja. Han liksom så, han litar på fel personer, ja, blev av med pengar. Det var shejker som var falska. Så, här, så att det fanns något liksom så här att man ändå, han blev aldrig en pamp på det sättet. Nej, så där. Vilket gjorde att han liksom blev lite mysigare då, kanske. Ja. Än vad man skulle kunna vara. För han kunde hela tiden bli lite lurad. Så att det här finns någonting också. Där finns ju mycket för Jens Lind.
Absolut. Och med allt detta sagt så, jag ser ju jättegärna honom igen i Discoverys studio. Ja. Även om han inte tillför någonting i analysbiten, så är det ändå mysigt. Liksom en trygghet att ha honom där på något sätt. Han har ju det, den inverkan på mig som tittar. Så. Mm. Och det kanske är faktiskt en liten nyckel till hans framgångar. Så att han kanske är skapar liksom en rätt harmonisk stämning i ett rum eller ett omklädningsrum.
Fan, men honom på rätt sätt också. Fan, man vill inte höra honom så mycket förklara varför det gick som det gick mellan Degerfors IFK Göteborg. De har väl en minut över där han kan berätta något härligt om Hernán Crespo.
Ja, men det fick han precis på slutet. Då fick han lista sina fem favoritspelare.
Men det är väl det bara det man vill ha, eller?
Ja, man vill det. Eller? Absolut.
Så, om man nu inte, eller så, det vore ju intressant då att du eller någon annan verkligen så här säger det till Svennis att och nu menar jag kanske allvar här faktiskt, att du har ju enorma meriter att visa upp här, Sven-Göran. Men vi, liksom, vi har aldrig känt att liksom, vi har inte hört dig, fast vi har hört dig prata många gånger, men aldrig riktigt så att du har pratat fotboll på djupet. Mm. Eller den taktiska, liksom, vad gjorde de här? Jag skulle vilja prata med dig om det. Så där. Det gör man ju istället så här, ringer man Roger Gustafsson, tar ju hans fram sina gamla pärmar. Mm. Har kvar fortfarande hörnvarianten från när de mötte Galatasaray. Och så går man helt på det. Men så här att man lägger upp det för Svennis själv. Se om man skulle liksom stå pall för det.
Ja, just det.
Det hade ju varit något.
Ja,
faktiskt,
absolut.
För bara att säga ärligt, så att vi hade inte fått ihop det. Vi tror att du hade mer än vad som har kommit fram.
Varför inte?
Ja. När du nämnde Blåvitt här så har det varit mycket fokus på Hamsik och så. Jag har ju mer varit lite nyfiken på hur det kommer att bli när det gamla bandet ska återförenas igen. Mm. Och i det gamla bandet, ja, det kanske var några medlemmar till som nu inte kommer vara med i återföreningen, men de får ju ihop till ett band så att säga då. Bjärsmyr är redan där, Wernbloom är redan där, och snart kommer Marcus Berg och snart kommer Oscar Wendt. Och jag såg att Bjärsmyr gjorde en intervju inför Degerfors-matchen. Den handlar väl mest om att han hade börjat säsongen ganska bra så där. Men då fick han även frågor lite om den här återföreningen. Om man undantar hur det här kommer att gå, för det finns väl alltid en fara i återföreningar. Tar man musiken så finns det ganska många exempel på där det inte har blivit så bra när man skrek efter en återförening och så återförenades Stone Roses, för att ta ett exempel som inte blev så bra, eller Sex Pistols eller så, för man, det har gått kanske för lång tid, eller den energin eller magin som fanns en gång i tiden finns inte kvar. Det finns väl lyckade exempel med, men ofta har det varit lite tufft. Men om man undantar till hur det kommer att gå när de här ska spela ihop. De borde ju ha hyfsade förutsättningar, särskilt om de här två sista som kommer in. Det är ändå en landslagsman och en som spelar i Bundesliga varje helg nästan, i Oscar Wendt då. Men om man tror det kommer att gå, tänk vad kul de kommer att ha. Mm. Eller vilken känsla det måste vara för dem nu att det faktiskt ska bli så här. Mm. För det här är ju ganska ovanligt ändå. Och jag hörde att du var inne på det här, för jag lyssnade på dig när du var intervjuad i, det är egentligen en tennispodd då, den här Tennismagasinets podcast. Och jag rekommenderar lyssnarna att lyssna på Anders där. För det var på riktigt en bra intervju. Den handlar inte om tennis, utan den handlar rätt mycket om ungdomsfotboll och dina erfarenheter som pojklagstränare. Och det handlar om nivåindelning och hur man ska tackla ungdomar. Och det slog mig när jag lyssnade på det, att jag vet ju att du väldigt engagerad i det här och lägger mycket tid, men jag hade kanske inte riktigt fattat vilken stor grej det har blivit i ditt liv. Och ibland så vi försöker bara skoja med varandra här, ibland känns det som, och lite dåliga på att ta varandra på allvar. Men här var det faktiskt jätteintressant att lyssna på dig, så den rekommenderar jag. Men i någon passage där så var du inne på, det var liksom huruvida man måste tycka det är kul, tror jag, för att kunna bli bra på någonting. Du fick den frågan, tror jag.
Just det.
Att så här, och det trodde du att man på något sätt för att nå långt måste ha. Mm. Någon slags kärlek till det man håller på med. Mm. Det behöver ju inte vara att man älskar utanför det man håller på med. Att se 100 matcher, det gjorde ju inte Olof Mellberg eller Erik Berg då till exempel. Men att man måste ändå gilla det man gör från början. Men sen trodde du då att när det blir lite mer allvar och när det är i en bättre klubblagsmiljö, så försvinner kanske den här ursprungliga glädjen.
Och det var mer och mer kanske av ett jobb.
Ja, precis. Och det är inget konstigt med det. Nej. Men tolkar jag dig rätt så, och det här tror jag också har varit inne på tidigare, Och att det kan jag känna igen mig också, att det var så här, jag kände nog en större glädje första gången jag blev publicerad i Korren så där, mm. än när man skriver om stora sammanhang nu, om man är på landskamper eller så. Mm. Och jag tror på ett sätt att glädjen från en gammal ungdomskupp kan vara större och kraftigare jämfört med en framgång på som senior. Så, mm. Att det är nog lite svårt så där, att man är rätt mycket i en vardag, och det är inte så att det är tråkigt och det är kul när man vinner, men man lever rätt mycket med om man vinner eller förlorar och mår ungefär som det och hur man själv presterar, och kanske allt mer också att det kanske inte finns den här riktiga sammanhållning i elitlag längre. Det var ju också inne på att mm. fotboll mer och mer börjar bli en individuell idrott, mm. att spelare i tidig ålder anställer extra tränare och man har tidigt agent och allt det här, och man stannar mycket kortare i klubbar, så det är ju rimligt att tro att det blir sämre sammanhållning och sämre mm. kollektiv. Det blir en viktigare sak för tränare att jobba med i alla fall. Men i det så tänkte jag då bara på den här återföreningen, att bara om man skiter i hur det kommer att gå, bara känslan att få vara med sina bästa polare, och vi är ganska många mm. varje dag. Mm. I alla fall innan det börjar gå emot.
Ja, precis.
Vilken grym känsla det måste vara.
Ja, och det, absolut.
Samtidigt är jag Svennis platt?
Nej, jag vill kasta in en liten basklapp bara. Någonstans också så, eftersom de har varit ifrån varandra, de har haft en WhatsApp-slinga kanske, det här gamla gänget, och mött varandra i NHL-matcher och så, över nätet och så.
Ja, jag kan jag bekräfta att de har.
Det har de gjort, ja. Så finns det någon typ också kanske fara i att de tror att det ska vara lite som det var. Ja, men de har ju, alla har ju liksom tagit sina olika vägar, de har blivit vuxna. De, när de liksom, förra gången som de hängde och allting var spännande, allting låg framför dem. De var unga, de var naiva och de var liksom på ett annat sätt, de kanske kunde, ja men du vet, sitter och dricker någon folköl tillsammans. Så. Idag så har de familjer de måste hem till och det är helt annan typ av saker. Vissa börjar få, kanske få lite ångest för vad de ska göra den dagen de inte spelar fotboll längre. Och så.
Ja, man utvecklas som människor på olika håll.
Absolut.
Ja, absolut, ja, men det här känner jag igen. Och så, det kan man ju, det behöver man ju inte vara. Det kan ju vara
det att kanske är så att Bjärs just nu går och bara längtar. Fy fan, det har börjat lite grann här, liksom återföreningen. Jag har fått hit nu ett par stycken värmblommor här. Så sen blir det fan vad kul i sommaren. Då får vi ytterligare. Då kommer Oscar och så kommer Mackan. Och, ja. Fan, då ska vi ha det kul. För det är inte så kul just nu med värmblommor. Det var inte så roligt som jag tänkte att hänga med honom igen. Men det blir roligt i sommar. Och sen så kommer den liksom, här i augusti. Fan, nu har vi varit här ett par gånger och spelat lite kort så här på spelarbuss och sådär. På bortamatcher till Örebro och så. Det var inte så jävla kul.
Ja, men det är bra att du säger det, för det kan ju vara, det behöver ju inte vara en idrottsmiljö, utan det kan ju vara sina bästa kompisar oavsett som man kanske umgicks, alltså innan man fick barn och innan man kanske ens jobbade hela tiden, då kunde man ju umgås med varandra dygnet runt så där. Man blev verkligen, alltså tiden försvann, man behövde inte ens göra upp, någon sov över utan att man ens här, behövde planera det, man umgicks jämt. Och sen så får man mer att göra, man börjar jobba och man kanske får barn, och det är lätt då att det som prioriteras bort är ens egen tid och sociala umgänge utanför ens plikter så där. Och man kanske till och med så där prioriterar egen tid lite mer. Men så får man loss en helg, att nu ska vi samlas igen, jag och mina tre gamla kompisar, och vilken hype vi bygger upp för det. Fan vad kul det ska bli.
Ja, det är ju det som är det nästan roliga.
Ja, precis. Så märker man på den här weekenden när man drar iväg till London eller till Malmö eller vad det nu kan vara, att efter ett tag att det är inte riktigt så där kul som jag mindes att det var. Det är inte tråkigt liksom. Vi har, men när man åker därifrån så känner man att jag vet inte riktigt hur det var, men borde vi inte, varför hade vi inte ännu roligare? Det är klart att det var kul, men så här, det var någonting, en viss magi som inte riktigt fanns där längre. Så kan det ju absolut bli, och det är bra att du säger det, och på ett sätt så kanske det bästa är just innan, när man liksom bygger upp förväntningarna.
Precis.
Men jag tror också, för jag har hört dem prata om det här och jag har pratat med dem om det, framförallt med Värnblom och Bjärsmyr, att de också är rätt medvetna om att dels rent kvalitetsmässigt så ska man inte tro att man är samma spelare och att det kanske inte funkar på samma sätt på planen längre. Men de verkar också faktiskt ha haft de här brasklapparna själv i huvudet, att det kommer inte vara som när vi var 20 och var helt sorglösa längre sådär. Men fan, det kan väl bli kul ändå.
Ja.
Det hör ju inte till vanligheten i elitlag längre att man har sina bästa vänner i laget längre. Och jag började också tänka förstås vad vi har haft för återföreningar. Mm. Sådär. Och då vill man ju gärna att det ska vara, för hemvändare finns det ju många och kommer ju allt fler till Allsvenskan. Men man vill ju gärna att de liksom lite ska ha suttit ihop innan. Jag vet inte om liksom på ett sätt så här Baui och Milosevic i AIK skulle kunna, man skulle gärna vilja att de var en lite större grupp. Men Elmbröderna, de återförenades ju faktiskt. Mm. Det trodde man ju inte riktigt. Jag tror till och med att alla tre spelade väl ändå någon match ihop den andra gången så att säga.
Just det.
Det blev ju ingen succé. Nej. Det får man ju vara ärlig med att säga. Sådär. Det var ju inte deras fel. Och David la ju av tidigare. Men det var ju inte liksom, det var ju också en viss, i alla fall fotbollsmagi som inte riktigt fanns längre. Och Malmö har vi väl haft flera stycken också. Jag vet inte om man ska räkna som Safari och Rosenberg och sådär. Men man vill ju gärna att det ska vara en liten grupp som kommer tillbaka. Jag tänker att vissa holländska klubbar, nu vet inte jag om Robben hade någon gammal polare i Kroningen som han också kunde återförenas med. Men den typen av där omgivningen är ganska bra, men när man ändå är lite längre ner i näringskedjan så att det är givet att man sticker iväg när man blir lite för bra, men att man ändå kan komma hem igen och bara få något år och ha fan lite roligt sådär. Att det är i alla fall en romantiken i en kan ju tycka att det bryter ju av mot hur fotbollen är idag.
Ja, precis. Tänker lite grann, jag såg häromdagen på en annan SVT-dokumentär om Yung Lean som ju var ett hiphop-fenomen får man säga. Slog kanske igenom ganska brett och stort, 2014 någon gång där. Lite så, experimenterade lite grann med hiphop-genren och var, ja, jag ska inte sitta här och recensera ifall det var bra eller dåligt, men han blev jättepopulär och stor, framförallt kanske i USA och så. Sen så var det väldigt destruktivt, slog igenom med sina polare. De var väl 16, 17, 18 när de slog igenom internationellt, drog till USA, levde verkligen rövar där. Det var tungt drogmissbruk. Och det slutar med att huvudpersonen då, Jonathan, som egentligen heter, men Yung Lean, som är liksom rapparen i det här bandet, blir inlagd på psyket och han, sedan så får han diagnosen att han är bipolär och sådär och försöker väl lägga om sitt liv. Sen får han ett återfall liksom till det destruktiva och sådär. Så att bandet liksom splittras lite grann, precis så som det kan bli i fotbollsvärlden. Att man har jävligt kul, man får framgångar tillsammans och sen så går man lite olika vägar. Och i den här dokumentären så är liksom avslutningsscenen är när de här sitter nu, nutid. De har blivit kanske nu 22, 23 år gamla. Fortfarande unga på så sätt.
Ja, det får man säga.
De har gått igenom så jävla mycket och levt liksom ett liv som somliga inte lever på 80 år. Bara på några år. Maxat det verkligen och de har kraschat på olika sätt. Så sitter de i en liten sommarstuga och pratar just om det här liksom att man saknar vissa av de här delarna som man hade på den tiden. Liksom. Mm. Vi var unga, vi var naiva. Men sen så är det väl Yung Lean själv som liksom säger på något sätt att fan, nu är vi här, vi har gjort den här biten. Liksom. Det var inte bra för oss. Så ska vi inte bara nu liksom bara fokusera bara på att göra det så jävla bra som möjligt? Och det är väl kanske det är liksom en halvkrystad och en halvdålig övergång. Men jag tänkte på det när du pratade om det sådär att nu samlas de här i sommar, då är de kompletta i sitt lilla grupp, förutom att Gustav Svensson är fortfarande någonstans i Kina och får inte vara där och så riktigt. Men att det är lite samma känsla att de sitter nu, det har hänt så jävla mycket i deras liv, privat. De samlas där och så får man väl bara ha liksom känslan av att de inte ska vara bara bekväma med att de har haft framgångar bakom sig. Det är ju det som är faran givetvis, men att de också har det här liksom, okej, nu är vi samlade. Vi är samlade av en anledning för att det är klubben tror på oss. Att det är liksom ändå rätt speciellt att man har så pass många gamla som inte har vidareförsäljningspotential. Man vet att de har bara något år kvar. Att man har också ett ansvar sådär, precis som man har ett band sådär. Fan, vi måste ta vara på det här lite grann.
Ja, alltså ansvaret är ju bra för de var ju inget som man kanske behövde lägga det tyngsta ansvaret på då. Medan det får de däremot nu. Men jag vill ju också tro, för jag håller med om det där, att folk utvecklas och livet förändras och de har massor mer ansvar, både kanske här i det här fallet då i ett lag och på planen, men de har mycket mer ansvar som människor i form av att de är föräldrar och har en massa åtaganden som de inte hade då. Mm. Skulle ju ändå, fan jag vill dra det hit hela tiden känner jag, men att det gör att de kanske ändå kan uppskatta när de väl, alltså ett umgänge ännu mer då, att så här, nu är vi här och ska åka på bortamatch till Östersund. Vilken ynnest att få vara med mina polare, att det kan jag uppskatta det ännu mer då, för jag vet att utanför det här så måste jag idag göra väldigt mycket mer saker. Men vi, så här, att fan, då borde ju den här bortresan till Östersund fan blir ännu roligare. Ja. För att så här, då är det verkligen så där fri lejd, att nu kan jag släppa alla mina andra plikter för ett tag, och fan, jag har mina polare med. Mm. Jag får inte sitta och gnälla över det här nu. Mm. Så här, jag hoppas att de inte gör det i alla fall. Mm. Så. Kim och Isak tänkte jag ju på också, på en ganska omagisk återförening i Djurgården.
Ja, just det.
Det var heller inte så där att någon behövde säga att det var pinsamt på något sätt, men det var inte heller riktigt som före då. Och så blir det ju ofta, så kanske det blir här med nu. Får se.
Ja, vi pratade här om EM. Ska det spelas i Baku? Ska det inte spelas där? Att Sveriges match flyttar till Sevilla. Lite tuffare för Sverige känns som. Plötsligt.
På något sätt kände jag så med. Oh, Andalusien.
Från Bilbao
ännu
till.
Ännu lite varmare också.
Känns som att plötsligt så hade vi 0-1.
Jag kände också att Spanien de kommer att vara starkare i Sevilla.
Jag vet inte varför det är så.
Ja, jag
så
kände
är det.
Likadant.
I alla fall så är det som så att vi satt ju här och funderade på för några månader sedan. Hur ska vi tackla det här mästerskapet i sommar? Vi kommer kanske inte ens kunna åka, och det tror jag inte vi kommer göra. Och det kändes lite märkligt med hela upplägget från början, och sen var det covid på det och man fan, visste inte. Och då bestämde vi oss rätt tidigt för att sist som man kanske, om man tänker på Europamästerskap och man skiter i världsmästerskapen på här sidan. När sist var det riktigt kul med ett EM?
För svensk del.
Ja, backen vid bandet så 2016 var inte så roligt.
Nej, det var ju riktigt tråkigt VM.
Tråkiga matcher, underpresterande, tjafsigt. Och
lite dålig stämning med rätt snarstucken Hamrén, ja, som skulle vara sista och sådär. Ja.
2012 kändes som, jag vet inte, det mästerskapet Ukraina.
Det tog ju slut efter två matcher.
Ja, precis. Det var ju också så. Visst, avslutad med Frankrike-matchen där.
Ja, men den var ju betydelselös.
Och sådär. Ja. 2008, var man inte så jävla roligt i heller, va?
Nej, det tog ju slut
Grekland, Spanien.
I gruppen med då. Började ju lite spännande med Zlatans kanonskott mot Grekland och så. Men sen så var det ju en tuffa förlusten mot Spanien sent. Och så nästan överkörningen mot Ryssland.
Mm.
Nej, det var ju en missräkning.
Ja. Och så kom vi till 2004.
Mm.
Och när man ser tillbaka på det mästerskapet då. För det var också en jävla spännande tid på så sätt. Att det var liksom någon typ av, ja, man säger hur medias relation till landslaget liksom kulminerade någonstans där, mellan då och VM 2006 mellan relationen Lars Lagerbäck och sen var ju inte Söderberg med, han slutade efter 2004. Mm. Så Lagerbäck var ju ensam 2006 i Tyskland.
Zlatan börjar bli riktigt stor.
Zlatan börjar bli riktigt stor 2004. Det är ju han går till Juventus den sommaren och vi har Ljungberg som precis kommer tillbaka. Kommer till samlingen efter en otrolig säsong med Arsenal. Och vi har Mellberg som liksom, man tycker väl kanske han är lite bättre än att spela Aston Villa på den tiden.
Och en comebackande Henrik Larsson.
Henke Larsson som går till Barcelona i den, efter EM:et där också. Och så vi har Super Swedes som är liksom på något sätt. Man känner väl inför mästerskapet. Det här kan gå rätt långt.
Ja, väldigt profilstarkt och även personlighetsstarkt landslag. Och hänt ganska mycket från det landslag som två år tidigare var kraftig underdog i VM i Japan.
Mm.
Och visserligen överpresterade då kan man ju säga. Men här är ju ett landslag med ganska stora förväntningar på sig. Och inte bara med de här klassiska svenska dygderna, utan att det verkar vara väldigt mycket spännande offensivt. Ja. Vi har faktiskt stjärnor i laget. Och så.
Precis så. Så när vi satt och funderade här så då bestämde vi oss för att fan, vi gör en satsning nu på att skriva på riktigt om det här 2004. Det ligger, ja, 17 år tillbaka i tiden.
Det är också kanske det första mästerskapet med en riktigt stor blågul supporterinvasion.
Verkligen så.
Så många var faktiskt där och har minnen därifrån.
Och det finns alla matcherna i sig som Sverige gör. Bulgarien-matchen 5-0. Den på något sätt har etsat sig fast hos mig och säkert hos många andra som är tillräckligt gamla. Som att jävla sick en pangstart på ett mästerskap 5-0. Och det är liksom det här klassiska Edman-inlägget på Henke Larsson som ligger i luften som ett streck och nickar in bollen och sådär. Drömstarten. Och sen är det Italien-matchen, Zlatans klack och det är avslutningen där. Och sen så är det Duo-matchen mot Danmark. Och sen så är det kvartsfinal. Ja,
avslöjar du hur det går?
Jävla spoiler. Och sen så är det Hollands-matchen med straffläggning och allt det drama runt omkring där och tjafset med Mellberg och Ander Jakobsson och allt som hände där. Fan, det var chansen Sverige hade kanske att ta sig hela vägen. Och sen vet man också om att det är Grekland som till sist vinner mästerskapet. Man kände att fan, lite mer marginal så hade det kunnat vara det mästerskapet där Sverige på här sidan tog sig hela vägen.
Också en liten tid där liksom mästerskap där vi inte behövde tjafsa om vart de låg, utan det gick i Portugal.
Ja,
det var ett perfekt land, det var nära mellan orterna, som man verkligen får den här bubblan och febern under ett mästerskap. Och vi kände också så här inför när vi tog beslutet att läget var inte helt olikt inför det mästerskapet som det faktiskt är den här gången, undantaget all liksom pandemiskit och sånt där. Men man säger hur Sverige var. Det var liksom ett lag som bakom sig hade ett oväntat bra VM-slutspel där de hade varit som underdog, men heller inte behövt ha så mycket krav på sig. Två år senare så har man plötsligt rätt höga krav på sig, eller förväntningar i alla fall, och det finns ganska mycket offensiv alternativ. Många skulle kunna spela. Tar man där EM-laget så var ju en sån som Marcus Albeck inte en startspelare, fast han hade varit den som gjort mest mål i kvalet. Och nu är det också så att de har ganska mycket att välja på offensivt, och de kommer få kritik oavsett vilka de väljer i en startelva. Däremot med lite fläckar bakåt kanske. Precis så som det var EM 2004, där de fick laborera ganska mycket. Plus då att man åker dit med att folk tror sig att det här ska kunna gå ganska långt. Det är lite mer kravfyllt också. Skillnaden där är ju också så här, tar man, man skulle kunna hävda att, för Sverige åker ju ut då på den här straffrysaren mot Holland.
Nej, va?
I kvartsfinalen. Om man tar Jannes första mästerskap i VM, där vann de ju faktiskt en knockoutmatch. De vann ju mot Schweiz och sen förlorade i kvarten då. Men det går inte att hitta så många laddade ögonblick från Ryssland på planen, att så här, wow, kommer du ihåg just den? Det duger ju inte riktigt med straff från Granen.
Nej.
Eller ett mål från Foppa som styrdes in mot Schweiz, utan starkaste där är ju Jimmy Durmaz när han står och läser upp sitt tal efter det som hände i Tysklandsmatchen, eller möjligtvis det bråket med Tyskland efter. Men där är det så packat med ögonblick från varje match som verkligen är så där att man, alltså vi som är tillräckligt gamla, vilket de flesta ändå är som lyssnar på oss, tror jag, verkligen kan minnas så. Att det finns, som du säger, verkligen varenda match går att rama in som en story på ett sätt som det absolut inte gick. Liksom, alltså, det har det här skimret, och det var därför vi tyckte att så här, det måste finnas mycket mer att berätta om det här och göra liksom, en grymt, grymt bra berättelse om hur det var senaste gången EM för svensk del var riktigt, riktigt spännande och kul faktiskt.
Precis så. Alltså det vi har gjort är ju att vi har ju liksom intervjuat i princip samtliga som var med de veckorna i Portugal, för att då kunna skriva en lång, fyllig, förhoppningsvis rolig och detaljerad liksom, mellan matcherna, vad händer då, vad gör de och under matcherna och hur går snacket och sådär.
Det ska vara en svängig text att läsa.
Det vill vi tro att det kommer bli. Så att det kommer ju i vårt kommande nummer av Offside, en text som du och jag skriver tillsammans faktiskt. Vi har fått hjälp med intervjuer med ytterligare några personer. Och tanken är ju att vi kommer göra som så att vi delar in denna i kapitel på något sätt. Och vi kommer att publicera givetvis på webben och i tidningen. Och som prenumerant så kommer man då kunna läsa del 1, kanske del 2, innan numret når butiker. Så man har en fördel bara där. Men vi kommer också göra en, får man säga, en unik satsning på webben, när vi ska försöka paketera det här på ett... Vi kan ju ibland få lite kritik för att vi är lite väl analoga. Att det är liksom text och det är bild. Och det är bra nivå på det. Men det är också inte så lekfullt alltid i sättet som vi presenterar det digitalt. Så nu har vi liksom bestämt oss här för flera veckor sedan att nu ska vi fan göra det så bra vi kan. Med massa kringgrejer, och det kommer bli lite mer, kanske lite interaktivt och så.
Ja, för det är ju ett härligt mästerskap även utanför Sverige. Och Sveriges insats, även om det var där som vårt fokus låg, så händer det ju väldigt, den här stora skrällen då förstås. Men också att värdlandet Portugal är med hela vägen, vilket också gör att stämningen...
Fina, fina Tjeckien.
Ja, Tjeckien var ju så grymma då.
Han var glad jag var på den tiden. Baros, Liverpool. Ja. Jag tänkte att detta kommer, han kommer ta över världen.
Baros, Koller, Rosicki, Nedved, Smischer.
Har jag berättat om när jag låg trea i Sverige? I drömelvan.
Ja, jag tror du har det. Men att det var grekerna som själv.
Ja, jag satsade all in inför finalen på Portugal. Jag lade trea, och jag tror att första pris var typ en, ja, att man skulle vinna en fotbollsresa till Wembley eller sånt där, värde 20 000 kronor.
Dit vill jag åka.
Dit vill kände jag åka.
Kände du,
och
så upp.
Ja, det tänkte jag. Ja. Men det skedde sig.
Ja. Ja. Ja, men vi håller på med det här nu. Jag har ju blivit lite en vecka försenad då i med den här covid-skiten.
Ja, nu får tangenterna flyga här kommande dagar. Men det är som så att redan nu, när ni lyssnar på det här, så kommer vi börja teasa lite grann. Kommer börja bjuda på lite retro-feeling från det här mästerskapet 2004 Portugal, bildmässigt. Vi hade ju vår nu tyvärr bortgångne fotograf Peter Widing som var där under alla veckor. Det var inte bara Sverige som han följde, utan han var på de här mäktiga matcherna med stora stjärnorna på den tiden. Väldigt härligt bildmässigt. material har vi att välja mellan. Och vi kommer ha lite quizar och helt enkelt försöka ta er tillbaka så man laddar upp lite grann för det här mästerskapet som då ligger 17 år tillbaka i tiden. Men så man kan ladda upp lite själv då som Offside-läsare på vårt Instakonto som heter Offside Magasin.
Vet du vem vi även kommer ha en liten intervju med? Mm. Janne.
Du Johan, innan vi börjar banka på våra tangenter så ska vi säga att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Sportbladet och som alla vet så är det väldigt mycket fokus och man har mycket fascination gällande utländsk fotboll och stjärnor som finns där. Men här i Sverige så har då femte bästa ligan i Europa redan dragit igång och det är då några av världens största stjärnor som håller till här i OBOS Damallsvenskan. Och detta är något som Sportbladet vill lyfta fram. Därför kan man se då alla matcher från Damallsvenskan på 199 spänn i månaden live på Sportbladet Play. Man går in på sportbladetplay.se för att teckna sitt abonnemang.
Ja, jag tänker här på när vi pratar om återföreningar. Så det var så roligt när Henrik Dorsin berättade om när han skulle återförena Jönssonligan. Har du hört det?
Nej.
Alltså originaluppsättningen i Jönssonligan då med Gösta Ekman, Ragnar Skarnåker tänkte jag säga. Jag tänkte på Ragnar Vanheden, Ulf Brunnberg och Björn Gustafsson då, som Dynamit-Harry. Mm. Jag fattade som att Grotesco hade någon turné att de skulle avsluta på Cirkus och han ville liksom bara få det mäktig att ha de här tre på samma scen en gång till. Och det här var ju slutet av Gösta Ekmans liv. Det var inte så långt, jag tror han var sjuk redan då. Och det var ju också han som hade lämnat Jönssonligan tidigast av dem. De andra fortsatte ju med lite filmer och så. Men han hade ingen annan tanke än att publiken kommer nog bli så jävla glad av att bara få se de här tre samtidigt som de går in till den här klassiska musiken. Så du. De behöver liksom inte göra någonting annat. Det kommer liksom riva stället. Men så ska han försöka, om man tänker sig att Dorsin är sportchef här då, och ska försöka få de här att gå med på sådana samman igen. Så börjar han med Gösta Ekman. För honom kände han lite grann. De hade liksom verkat i samma tradition lite. Och han var schysst och sa ja, det ska jag väl kunna göra. Men om det inte är något problem för de andra, det får du kolla först då. Nästa samtal gick då till Brunnberg som han var mest nervös för. För han är något av en loose cannon. Både åsiktsmässigt och humörmässigt. Och de hade inte träffats heller. Men ringde hem till honom. Så liksom sa Brunnberg. Berätta vad han gör. Typ så här, är det med dig? Vad håller du på med? Han jävla regeringen, alltså. Vad håller de på med? Så här, man får framföra sitt ärende i alla fall. Ja, kanske, men det blir svårt att få med Björn. Så får ringa till Björn Gustafsson som tydligen är känd för att vara väldigt neurotisk och scenrädd och vill inte alls så här. Och han blir jättenervös direkt. Ja, när skulle det vara i så fall då? Säger jag, 17, då kan jag inte. Så. Men till slut så lyckas de då hitta ett datum och gör faktiskt den här återföreningen. Och precis som man tror då så räcker det alldeles utmärkt med att de bara visar sig, musiken går på och folk blir som tokiga. Stående ovation. Där kan Bjärs och Värmblom och de vara avundsjuka. Tänk om de bara behövde gå in och vinka och sen var det klart. Alla är jätteglada att sluta på topp. Tips till Farnerud där.
Ja. Därmed så hörs vi i spelarbussen fredagar.
Ja, det gör vi.
Eller så hörs vi nästa onsdag igen i den ordinarie podden. Ta hand om er. Hej då.
Hej då.